Detta andra föredrag skulle behandla ämnet Guds styrelse. Och det är kanske så att en del av det jag tänkte säga nu, det har ni inte haft i tankarna när ni har sett annonsen över föredraget Guds styrelse. Och ni har tänkt på sådant som jag inte alls säger någonting om. Och då finns det ju möjlighet att efter föredraget ta upp det i någon fråga. Jag tänkte ta min utgångspunkt i detta att det heter i skriften när nu Gud har skapat hela världen, alla skapelsens verk och fullbordat det fullkomligt och mycket gott på den sjätte dagen, så står det att Gud vilade. Och hur förhåller det sig då med Guds styrelse, Guds kontroll, regerande av hela världen, när han nu har skapat färdigt och han vilade på sjunde dagen från sitt verk? Gud förklarade på sjunde dagen det verk som han hade gjort för fullbordat, och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort. Läser vi första Moseboks andra kapitel och andra vers. Vad innebär detta med Guds vila som har fortsatt allt sedan dess? Betyder det att Gud har lämnat ifrån sig allt det han nu har gjort, dragit sig tillbaka, upphört att verka? Kristus säger till oss: min fader verkar ännu allt jämt, så verkar också jag. Johannes 5. Guds vila efter skapelseverken betyder helt enkelt att skapelseveckan är unik. Där skapar Gud fram hela världen på ett sätt som vi inte kan förklara. Lika lite som vi kan förklara andra under. Det är mirakel, det är under, det följer inte de lagar och processer som vi nu kan se Gud använder sig av för att uppehålla och styra sin värld. Därmed ska vi säga lite grann om Guds styrelse av världen. Först hur han mera direkt styr. Varken världen i stort eller i smått, enskilda skapelser i denna värld har någon inneboende makt att bestå i sig själva. Det kan vara värt att betänka. Vår och andra skapade verks fortsatta existens beror uteslutande på Guds vilja och makt. Utan denna vilja och makt skulle vi och andra skapade verk omedelbart bli till intet. Inte kunna bestå en sekund. Paulus säger: allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom, och allt sammans äger bestånd i honom. Kolosserbrevet 1. Och i Hebreerbrevet: genom sin makts ord bär han allt. Allt sammans, hela universum med alla de skapade verken skulle falla ihop utan Guds makt och vilja, utan hans ord. Så är det. Och det betänker inte människor i regel. Gud är alltså, fastän han nu vilar från sitt skapelseverk, ständigt och aktivt närvarande med allt som han har skapat. Han bär och uppehåller allt. Han leder och han styr det. Det påpekar Paulus i sin predikan för hedningarna utanför Aten på Areopagen, Apostlagärningarna 17. Han är inte långt ifrån någon enda av oss, ty i honom är det som vi lever och rör oss och är till. Det gäller dem alla, inte bara det troende. Inte en enda hedning skulle kunna röra en fena, om man får uttrycka sig så, om inte Gud uppehöll också det onda. Han låter det regna över både onda och goda. Han låter sin sol stiga upp över både rättfärdiga och orättfärdiga. Han är inte långt ifrån någon enda av oss. I honom är det som vi lever och rör oss och är till. Denna styrelse är en akt av den treenige guden. Inte bara av fadern, utan också av sonen och av anden. Och vi ser ju hela den store guden i sin treenighet vid skapelsens morgon. Gud fader, ordet, det eviga maktfulla Guds ordet och anden som svävade över vattnen. Han uppehåller genom sin styrande akt allting som han har gjort, så att alla ting kan fortsätta att existera precis så länge som han vill. Var och en med de egenskaper och de krafter som han har implanterat i deras natur vid skapelsen. Men så till det mera indirekta styrandet. Gud styr inte bara direkt. En del människor menar att endast det direkta styrandet är ett riktigt styrande och är riktigt fint. Men det indirekta, det glömmer man bort. Och glömmer bort att Gud också styr genom medel. Och att det är lika stort och märkligt och lika mycket uttryck för Guds storhet och godhet som när han styr direkt. Ett exempel på hur man kan förakta Guds indirekta styrelse och omsorg, det är ju när man till exempel föraktar medicin eller läkarhjälp och menar att det är frommare och finare om man bara räknar med att Gud ska styra och uppehålla och hjälpa direkt. Det är det som brukar kallas för svärmeri. Nej, vi bör besinna också denna viktiga del av den bibliska uppenbarelsen, nämligen Guds indirekta styrelse. Hur han använder sina skapade varelser som medel till ömsesidig tjänst, till att ge stöd och uppehållelse åt varann. Även om vår existens och vårt liv direkt beror på Guds vilja. Det säger ju aposteln i Apostlagärningarna 17:28. Så är det alltså indirekt beroende av de livsbetingelser som han ger oss. Detta kommer också till uttryck i psalmernas bok, i Saltaren. Där heter det: allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd. 145 salmen. Gud ger oss vårt dagliga bröd. Det är Gud som gör att vi sitter här. Det är Gud som uppehåller oss. Varje sekund av vårt liv är beroende av Gud. Och inte bara den troendes liv, utan allas liv, hela universums rörelse. Men vi som människor här på jorden, som kan prisa och tacka Gud för hans nåd, som har blivit troende och tackar Gud för det dagliga brödet, den dagliga omsorgen, vi måste ju likväl arbeta för vårt bröd. Inte ens före syndafallet i Edens lustgård skulle människan tillbringa sin dag i sysslolöshet och tänka: Gud ger mig ju bröd. Gud uppehåller mig. Han har givit denna underbara trädgård. Jag behöver inte sköta om den. Jag behöver inte odla och vårda. Utan Gud befallde människan redan före syndens inträde: arbeta, vårda, sköta om, bevara, bevaka, ta hand om. Människan skulle inte vara sysslolös. Hon skulle bruka och sköta Edens lustgård. Men detta brukande, detta skötande, detta arbete, det blev efter syndafallet mödosamt. Det blev ett arbete i vårt anletes svett. Ett arbetsamt slit. Och till denna dag är det Guds vilja att om någon inte vill arbeta så skall han inte heller äta. Säger Paulus i andra Thessalonikerbrevet 3:10. Men det är Gud som välsignar och styrker och uppehåller när vi arbetar. Så att inte vårt arbete blir förgäves. Han har givit oss andra ting till tjänst. Jorden, solen, vädret, årstiderna, luften med mera. Och sålunda är hela skapelsen en Guds underbara verkstad i vilken allt är integrerat till ömsesidig tjänst. Det ena ger åt det andra vad det behöver för sitt uppehåll, för sitt underhåll. Ni kan om ni vill när ni kommer hem slå upp Luthers förklaring till den första trosartikeln och läsa den i anslutning till detta föredrag och se om det kan stämma det vi nu talar om. Ja, hur verkar då Gud? Hur styr han nu indirekt när han brukar medel för att uppehålla och hjälpa? Ja, dessa medel som Gud använder, de opererar inte självständigt, oberoende av honom. Utan det är Gud själv som handlar genom dem och i enlighet med de egenskaper och den förmåga som han har skapat och givit åt sina skapade verk. Att Gud verkligen handlar genom detta, det glömmer vi ofta bort. Därför att det säger vi, ja men självklart, det är ju naturligt. Det tillhör ju de egenskaper som Gud har givit naturen, det är ju självklart, det är naturligt, säger vi. Det är naturligt för solen att gå upp och för regnet att strila ned från molnen. Men Bibeln säger bestämt att det är Gud som gör att solen går upp. Det är han som sänder regn. Varken solen eller regnet handlar oberoende av vår Gud. Gud som uppehåller dem och det är han som handlar genom dessa medel. Vi säger att det är naturligt för säden att gro, för gräset att växa och så vidare. Men likväl skulle vi inte ha några gröna gräsmattor och någon fin sommar med allt vad den kan ge om inte Gud hela tiden i sin stora nåd handlade genom det verk som han har skapat och genom den förmåga och de egenskaper som han har planterat in i sina underbara skapade verk. Det glömmer vi ofta bort. Det är Gud som hela tiden handlar i och med och genom den groende säden, det växande gräset och så vidare. Återigen i psalmernas bok där för övrigt allting står, tycks det. Hela den bibliska trosläran, allting tycks finnas i Saltaren. Ja, det påstår också Luther och det är förmodligen sant. Där finns allting. Och därför har ju psalmernas bok blivit, ja, en sammanfattning av Bibeln på något vis. Den kristnes särskilda skatt att ständigt bruka, men mera därom imorgon. I den 104:e psalmen står det: du låter gräset skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så framalstrar du bröd ur jorden och vin som gläder människans hjärta. 104:e psalmen, vers 14 och 15. Vi säger att det är naturligt, men det är Guds stora godhet och hans verk. Vi säger att det är naturligt för kemikalier, för medicin eller mat eller dryck att åstadkomma bestämda effekter var och en efter sitt slag. Men likväl är det så att utan Guds medverkande kraft och handlande så skulle det vara helt utan effekt. Levande varelser har förmågan att röra sig efter sin vilja. Men ändå är det så att utan Guds vilja och medverkan så kunde inte sparven flaxa med vingarna. Inte heller människan röra ett finger. Jag skulle inte kunna öppna mina läppar. Min tunga skulle inte kunna säga ett ljud. Säljs inte två sparvar för en skärv, och inte en av dem faller till jorden utan er faders vilja. Matteus 10. I honom är det, säger Paulus, som vi lever och rör oss och är till. Inget skapat ting, levande eller inte levande, handlar oberoende av Gud. Ingen himlakropp, ingen stjärna rör sig oberoende av Gud. Ingen enda del i denna väldiga vintergata. Gud medverkar i allt vad de skapade tingen gör enligt sin naturs egenskaper och förmåga. Vi får inte identifiera Gud med naturen själv och dyrka det skapade istället för skaparen. Inte heller får vi identifiera Gud med de underbara ordningar eller processer, eller som vi ofta säger naturlagar, som Gud har insatt i världen. Men vi ska komma ihåg att naturen och naturlagarna fungerar inte en enda liten sekund utan Gud, oberoende av Gud, utan Guds vilja och makt. Endast genom Guds vilja och makt kan de skapade tingen röra sig, agera och hela tiden inom de gränser som han har satt för deras egenskaper och deras resurser och för det syfte som han har bestämt. Och eftersom Gud är upphovet till dessa underbara ordningar och egenskaper som man har nedlagt i sin skapelse, upphovet till naturlagarna, så är det han som kontrollerar dem. Det är inte naturlagarna som kontrollerar honom. Men så dåraktiga är ju många människor, har ni märkt det i debatten, att man tror att det är naturlagarna som kontrollerar Gud. Att Gud är underställd dessa ordningar som han brukar för att uppehålla och styra sin värld. Så man säger, det kan inte Gud göra. Det är omöjligt. Inte kunde Kristus gå på vattnet. Häromdagen så sa biskop Ingemar Ström att den enda räddningen, om det nu finns någon räddning för Svenska kyrkan, det är att den får en ny kristologi, en ny lära om Kristus. Och som exempel nämnde han att man slutar att föra fram sådana dumheter som att Kristus verkligen skulle ha gått på vattnet. Vi måste tala om en mänsklig, naturlig Kristus. En som inte gör någonting som är i strid med naturlagarna. För det vet ju var och en att inte kan man gå på vattnet. Det går ju inte. Går man på djupt vatten så sjunker man. Men bakom detta ligger ju Kristus är inte Gud. Gud kontrolleras inte av naturlagarna. Gud kontrollerar naturlagarna. Men så dåraktig är människan. Det är särskilt hemskt om det är en som ska vara en kristen eller en biskop förut sådana dåraktigheter. Så långt kan det gå. Vi ska alltså minnas detta. Det är inget problem med det andliga tingen, det märkliga undren. Och vi kommer ihåg att naturlagarna allesammans ligger ju i Guds hand. Ingen enda process eller lag skulle fungera, som vi har sagt här nu flera gånger, en enda sekund, om inte Gud lät det ske. Han är så suverän så att det är dåraktigt att inte tro att Gud gör under. Att förneka att Kristus, som så tydligt och klart är Gud, är född av en jungfru, har gått ut ur en grav, rakt genom stenen, eller har bespisat 5000 män förutom kvinnor och barn, eller har uppväckt ett lik som heter Lazarus och som luktade redan. Om man besinnade Guds storhet redan i det naturliga, så skulle man kanske lättare förstå att Gud verkligen kan och gör under. När Gud gör under, då upphäver han helt enkelt de naturliga begränsningarna och funktionerna i något skapat och låter det tjäna hans syfte. Så enkelt är det. Det här har ju en praktisk betydelse för oss. Om vi tänker på bönen och förbönen. Tänker många, ja men hur ska det kunna bli någon ändring? Ska det kunna ske? Nej, det är klart det kan inte ske om vi tror att det är naturlagarna som styr Gud och inte tvärtom. Det är alltså av stor betydelse att vi vet detta, att Gud kan när han vill sätta de naturliga begränsningarna och funktionerna åt sidan och låta det tjäna till sina barns bästa när och var det behagar honom. Och därför säger vi, om det är din vilja, så låt det ske nu. När vi ber om att vi ska bli botade från en sjukdom som enligt de naturliga processerna måste leda till att vi dör om en kort tid. Vi kanske har obotlig cancer. Så visst kan vi bedja Gud, om det är din vilja, så bota mig från den här cancern. Och då ska vi inte tänka, ja men det kan nog inte Gud. Jo visst kan han det. Men det kanske inte är hans vilja att jag ska vara kvar i den här världen ett tag till. Ske din vilja och inte min. Det här är alltså betydelsefullt när det gäller bönen. Vi ber till Gud. Han har lovat att höra oss. Vi vet att han hör oss. Han har själv sagt, be till mig när du är i nöd. Och jag ska hjälpa dig. Och kalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig. Återigen saltar. Och det faktum att han medverkar i sin skapelses alla funktioner, det stärker mig i förvissningen om att han lätt kan låta dem tjäna mina behov. Hur lätt som helst. Och då kan jag vara trygg. Också om han låter mig behålla den svåra sjukdomen. Och snart tar mig bort härifrån. Helt trygg. Och naturligtvis endast på den grundval som vi talade om i förra föredraget. Jag har en nådig fader för Kristi skull alena. Och när jag dör så blir det inte sämre för mig utan bättre. Då får jag vara hos Kristus. Som Paulus säger, väl åstundade jag att få bryta upp redan nu och vara hos Kristus. Men för er skull kan det vara bättre att jag är kvar ett tag till. Ja, men hur är det då med Guds styrelse om man tänker på all ondska och alla illgärningar som förekommer i världen? Det tänker nog många på. Det är alltså Guds fel att det sker mord och brott och stöld och krig. Och kanske har någon sagt till er någon gång, jag tror nästan det, om ni pratar med hedningar. Hur kan Gud tillåta? Hur kan du tro på Guds godhet och nåd när det är så mycket ont, så mycket krig i världen? Vad ska vi säga om detta? Jo, detta att det är Gud som styr och regerar allt vad som händer och rör sig betyder inte att det är han som är skulden till brotten och synden. Man måste skilja mellan den yttre handlingen, den fysiska handlingen, och den moraliska kvaliteten. Vi tar ett exempel. Det är två människor som gör precis samma sak, ytligt sett, fysiskt sett. Likväl så behöver det moraliskt sett inte alls vara samma sak. En person tar upp en tia och behåller den. Och han är en ärlig person, ty det är hans pengar. Han gör ingen synd med det, att han tar upp denna tia. Det är inte moraliskt klandervärt. En annan gör precis samma sak, exakt samma handling. Men han är en tjuv, ty han vet att pengarna tillhör en annan. I båda fallen är det så att Gud medverkar i det fysiska utförandet av handlingen. I ingen del av fallet kunde det ske att man rörde sig, böjde sig ner, gjorde den yttre handlingen. Det är Gud som låter det ske. De skulle inte kunna röra sig, göra någonting, utan att Gud stod bakom. Men likväl står inte Gud bakom stölden, brottet, synden. Tjuven skulle inte kunna röra sin hand utan Guds medverkan. Men Gud har ingen del i det syndiga i handlingen. Han är icke en Gud som har behag till ogudaktighet. Återigen, Psaltaren, femte psalmen. Men varför, frågar man då, avstår inte Gud ifrån att medverka? Varför tvingar han inte synden att upphöra? Syndarna att... Varför gör han inte så syndarna inte kan göra någonting? Förlamar de allihop? Ja, vi vet inte mer än vad skriften uppenbarar. Vi vet inte varför Gud inte sätter stopp för all synd nu, annat än detta att vi vet att han ska först plocka in alla de utvalda. Evangelium ska gå ut och skapa tro hos alla de utvalda när alla utkårade från hedningarna och från judafolket har kommit in. Då kommer ändens tid, säger Jesus. Och då är det slut. Då kan inga fortsätta med sina syndiga handlingar. Då ska alla de icke-troende tillsammans med djävulen och hans änglar kastas i den evigt brinnande sjön. Då är det slut. Och då ska Kristus lägga allt under fadern och Gud ska bli allt i alla. Men det är hädelse om vi nu gör Gud ansvarig för synden, för de onda handlingarna. Det är Guds fel. Nej, Bibeln säger, det är ditt fel. Det är ditt onda hjärtats fel. Och om man nu verkligen vill, som många vill, försöka få slut på all ondska, man ordnar med fredsmarscher och allt som är mycket populärt idag, så är man ju svärmare och drömmare när man tror att man ska få bort krigen och kärnvapen och ondskan genom sina demonstrationer, när det syndiga, illfundiga, onda hjärtat är kvar. Det hjärtat måste bort. Men det arbetar man ju inte för. Inte ens kyrkor. Utan de satsar nu bara på dessa fredsdemonstrationer och allt möjligt. Kyrkan skulle ju nämligen arbeta på det. Det är hennes uppgift. Att få bort det onda hjärtat. Och hon har lag och evangelium. Lagen som bestraffar och avslöjar och visar vad som är orsaken till ondskan. Och evangelium som ger oss ett nytt hjärta. Ett nytt hjärta, ett villigt hjärta. Ett hjärta som inte vill mörda och förtala och slå ihjäl, fördärva och förstöra. Utan som vill ta vara på Guds goda, fröjda sig över det. Och beprisar och lovsjunger all den nåd och godhet vi har fått för Kristi skull. Det är sådana hjärtan vi skulle verka för. Om vi vill ha frid. Om vi vill ha stopp på allt vansinne och elände i världen. Det är alltså hädelse om vi gör Gud ansvarig för våra onda handlingar. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer. Ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han inte heller någon. Nej, när helst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han dras och lockas. Jakob 1:13-14. Ur mitt hjärta, där kommer det. Där utgår de onda tankarna. Otukt, lösaktighet, bedrägeri. Därifrån kommer det, inte från Gud, som är all godhets källa. När det gäller den moraliska kvaliteten i våra gärningar, i människors goda gärningar, så vet vi när det gäller hedningarna att Gud verkar också på dem. Och genom dem, genom deras samveten, manar han dem att göra lagens gärningar. Lagens gärningar är skrivna också i hedningarnas hjärta. Även om de genom sitt upprepade syndande och trots bedövar och förmörkar reaktionen hos samvetet. När det gäller det troende å andra sidan, så driver han dem genom sin helige ande att vilja och att göra hans goda vilja. Filipperbrevet 2. Så det faktum att det är i Gud som vi lever och rör oss och är till, det reducerar inte människan till en robot utan någon som helst frihet till vilja och handling i yttre ting. Människan tänker, vill och gör ofta sådant som Gud inte vill att hon ska tänka, vilja och göra. Vilket visar att människan har en egen vilja och dessvärre av naturen en ond och förvänd vilja. Tanken på fatalism, alltså att Guds styrelse innebär att vad som än sker, det sker. Det är Gud som styr. Det är en slutsats som är obiblisk. Och det förnekar också vår bekännelse, denna fatalism. Att allt som sker, det sker med nödvändighet och kan inte ske på annat sätt. Och att allt vad människan även i yttre gör, det gör hon av tvingande nödvändighet och tvingas sålunda till onda verk och gärningar. Nej, det är fel. Detta var ett citat ur Konkordiformens andra artikel. Den mänskliga viljan har frihet att välja i fråga om gärningar och ting som förnuftet av sig självt kan fatta. Läser vi i vår bekännelse. Men förnuftet kan inte av sig självt fatta Guds godhet och nåd i Kristus. Där har vi ingen fri vilja. Därför kan vi inte själva ta oss tron. Själva omskapa oss till troende goda människor. Det är ett Guds nådes under. När han av en andligt död gör en andligt levande. Av en blind gör en seende. Men det som sorterar under förnuft. I yttre ting. Där är det inte frågan om fatalism. Där har den mänskliga viljan en viss frihet att välja. Och så kan vi också välja om vi vill gå och lyssna till Guds ord eller inte. ta bruka det medel genom vilka Gud upptänder och uppehåller tron. Vi ska inte som fatalister bara sitta i ett hörn och säga: jag vill Gud att jag ska bli troende, så blir jag det. Vill han att jag ska bli bevarad i tron, så gör han det, annars inte. Och så brukar jag inte Guds ord. Så går jag inte och lyssnar till Guds ord. Så brukar jag inte nådens medel, utan jag föraktar det. Då är jag en dåre. Ja, hur är det då med styrelsen av världen i stort? Ja, vi vet Guds stora makt att tillsätta och avsätta ayatollor och konungar och allt vad det är. Återigen, saltaren kan säga inför alla dessa mäktiga som tror att de har all makt: han i himmelen, han ler. När förstarna sammansvärjer sig mot Gud och hans mode. Och Jesus säger till Pilatus: du hade alls ingen makt om den inte var given åt dig ovanifrån. När nu Gud har denna stora makt, så är det en väldigt tröst för oss. Han ordnar, han reglerar, han leder allting till vårt bästa. Just till vårt, till mitt, till Guds sanna kyrkas bästa. Så att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är för övrigt ett bibelställe som har trollats bort i NT 81. Jag kanske ska läsa det också. Romarbrevet 8:28, där det alltså står egentligen: vi vet att Gud, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som han har kallat efter sin föresats. Där heter det nu: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Så har det blivit. Nej, så är det. Och det är en väldigt trygghet för oss. Vi kan oroas när vi nu slår på nyheterna, när vi hör om Falklandsöarna, eller som norrmännen säger, Falklandsöarna, och allt annat hemskt som händer. Man blir orolig och nervös. Gud är i kontroll av allt. Det är Gud som styr. Och jag vet att hans styrelse, det länder ytterst till det troendes bästa. Vad som än sker. Vi behöver inte ha sån förfärlig skräck om det ska smälla atombomber eller vad som helst. Vi vill inte naturligtvis att människor ska döda och fördärva och förstöra varann. Vi vill befrämja allt gott verk. Men vi behöver inte vara så ängsliga. En del säger nu när de får små barn: tänk att den här lilla kraken ska få växa upp i denna onda värld. Ja, det är en ond värld. Den har varit ond länge och väl. Den är i den ondes våld. Men ytterst är det Gud som har kontrollen. Och det är inte kristligt att tänka: vi ska inte ha några barn, inte i denna onda värld. Det är okristligt att sätta barn till världen eftersom världen är så ond. Det är otro. Så styr och kontrollerar Gud, har vi sagt, naturlagarna. Han styr nationernas öden. Det känner vi genom Israels historia. Han kunde leda assyrierna och babylonierna och elamiterna och moabiterna och edomiterna. Allt möjligt. Han styr och leder också enskilda personer. Abraham, Mose och andra. Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg. Ordspråksboken 16:9. När vi därför planerar vårt arbete, vår framtid, vår semester eller vad det än är, så behöver vi göra det under hänsynstagande till Guds vilja och Guds välbehag. Hör nu, ni som säger: idag eller imorgon vill vi bege oss till den och den staden, och där vill vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning. Ni vet ju inte vad som kan ske imorgon. Till vad är ett liv? En rök är ni, som syns en liten stund men sedan försvinner. Ni borde fast mer säga: om Herren vill och vi får leva, så ska vi göra det eller det. Jakob 4:13-15. Märkligt fiveställe, hör ni? Började. Och Gud kontrollerar också det onda i världen. Ibland låter han det onda ske och tillåter att människor vandrar på sina perversa vägar. Mitt folk ville inte höra min röst, och Israel var mig inte till viljes. Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet. Då fick de vandra efter sina egna rådslag. Återigen Saltaren, psalm 81. Så är det då utan ursäkt. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock inte som Gud, utan förföljde till förfängliga tankar, och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelse åt orenhet. Det var inte Guds fel. Förtappelsen och den eviga olyckan, det är människans eget fel. Men saligheten, bevarandet, räddningen, mitt eviga liv, det är helt och hållet bara Guds verk och förtjänst. Dessa två sanningar vill människor inte förstå. Men så är det enligt Bibeln. Och Gud, han sätter ett gräns för hur långt det onda ska få gå. Han reglerar och begränsar resultatet av de onda handlingarna, så att allt måste tjäna till det bästa för hans barn. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och då ska jag sluta med först detta citat ur Concordieformens elfte artikel, som handlar om den eviga utkårelsen. Där heter det bland annat: detta allt styr och regerar Herren Gud så att det måste lända hans gudomliga namn till ära och hans utkårade till frälsning, men däremot det gudlösa till skam. Guds styrelse är alltså så omfattande att den inte bara bryr sig om de stora händelserna i historien, utan också de minsta detaljerna i våra liv. Studiet av denna lära, den bör göra oss mycket ödmjuka. Vi kan inte ta ett steg, inte ett andetag, utan Gud. Allt sammans är beroende fullständigt av Gud. Vi är beroende för våra liv och för vår existens av Gud. Å andra sidan bör det fylla våra hjärtan med glädje och med tröst. Ty vi vet att vi alltid är i vår himmelske faders händer. Och då vill jag sluta med Luthers ord ur förklaringen till första trosartikeln: han beskärmar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. Och detta allt av sin blotta nåd och faderliga godhet, utan all min förskyllan eller värdighet. För vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom, det är visserligen sant. Amen.